Välkommen kära lyssnare till Bildradio. Jag sitter här bredvid Stellan Vindhagen som är på väg till Essex flygplats utanför London. Du blev släppt från häktet för ungefär en vecka sedan, stämmer?
Ja, vi blev helt oväntat släppta på torsdagen den 21 januari. Efter att vi hade förklarat för domaren och åklagaren att vi kommer inte att acceptera några borgensvillkor. Vi kommer dessutom, om vi släpps, vilket vi alltså blev, vi blev släppta, sa vi det att om vi släppte så skulle vi göra om aktion, göra någon typ av fredsaktion, fortsätta att avrusta Trident på något sätt. Vi gav inga försäkringar att följa några villkor, att undvika de militära installationerna i England så som domaren ville. Men trots detta så släpptes vi alltså. Så att vi blev alltså med andra ord utsparkade, skulle jag vilja säga.
Så det verkar som de inte vill ha kvar er i fängelse längre. Hur länge satt ni i fängelse?
Drygt 4 månader blev det. Den här gången då. Vi får se hur mycket det blir när vi bryter borgensvillkoren. Hur länge vi får sitta då.
Och ni är 3 personer i gruppen. Vad heter de andra?
Det är Annika Spalde och Ann-Britt Sternfelt. Annika, hon är sjuksköterska. Ann-Britt Sternfelt. Hon är för detta kommunal fullmäktigeledamot för Miljöpartiet och författare. Hon skriver bland annat en etisk reseguide till Gambia.
Mm. När kommer rättegången för er avrustning av Trident-systemet bli?
Den 4 maj i Preston i nordvästra England så kommer rättegången att hållas. Då vi hoppas att kunna visa att kärnvapen är olagliga, omoraliska och ett hot mot tredje världen.
Alltså 4 maj 1999 i år. Jag tänkte att temat för dagens samtal med Stellan är relationen till sin partner. Hur påverkar fängelset relationen, både positivt och negativt? Vad är det vi kan lära oss av Stellans erfarenheter? Och vi är faktiskt på väg till flygplatsen Essex i Stansted, sitter nu på tåget, och där kommer Stellan att vänta på sin flickvän som kommer över från Sverige och kommer träffa Stellan för första gången på nästan 5 månader är det väl nu. Och hur känns det?
Ja, det känns ju fantastiskt att få träffas nu. Nervöst är det också. Och precis som hon sa i telefon till mig när vi pratades vid innan, så väcker det både glädje och sorg, eftersom vi får vara tillsammans några dagar nu, men sen kommer vi ju att skiljas åt igen. För att jag kommer ju vara tvungen att stanna kvar i England och vänta på rättegången, och eventuellt så kommer vi ju att fängslas igen då. Så det blir återigen så blir det ett avsked igen.
De har tagit era pass, det stämmer. Det är därför ni måste stanna här i England.
Ja, just det. Och vi vill ju inte på något sätt att det ska se ut som om att vi smet ifrån rättegång och straff. Så därför är inte vi beredda att lämna landet, även om det kanske praktiskt skulle vara möjligt. Utan vi kommer ju att se till att vi är tillgängliga för rättegång, och vi kommer inte att försöka smita undan något straff. Så därför är vi kvar här helt enkelt.
Men ni kommer träffas nu ungefär, vad blir det? 4-5 dagar? Du och din flickvän?
Ja, och det ska ju bli jätteskönt. Vi får ett eget ställe där vi kan vara utanför London här då. Och vara i fred och prata igenom saker och ting som har varit under de här månaderna. Det har ju varit både en väldigt stor tillgång, känner jag, att vara i en relation. Samtidigt så har det varit någonting som har varit svårt, eftersom så snart man har fått ett brev så har man blivit väldigt glad. Det har ju betytt väldigt mycket. Men sen har det också varit så att det har gjort extra ont att vara skild ifrån varandra. Så på det sättet så har det också blivit svårare att vara i fängelse. En sak som jag har märkt är ju det att man blir väldigt känslig för även små formuleringar i brev. Man blir liksom lite lättretlig och... man kan liksom inte reda ut missförstånd lika snabbt, eftersom det tar ju ett par dagar att skicka ett brev och det tar ett par dagar att få ett svar. Så jag får gå omkring och vänta en vecka innan jag får en ytterligare förklaring på kanske en formulering som var i ett brev. Och det kan vara rätt ansträngande.
Kan du utveckla det här lite grann med brevens problem och betydelse för er relation?
Breven har ju betytt uttaget jättemycket när man har suttit i fängelse. Brev från alla människor. Men i synnerhet i vår relation så har det varit väldigt viktigt för henne att höra hur jag har haft. Eftersom det har ju varit ganska abstrakt. För den som inte är i fängelse så blir det ju väldigt svårt att förstå hur det är. Så att jag har ju varit väldigt öppen och berättat hur jag har mått och när det gått upp och ner i mina känslor. Så att det har blivit, ja, och berättat om rutinen och tillvaron så att hon har på något sätt kunnat följa med. På något sätt så måste man ju dela den här erfarenheten. Det är ju omöjligt att dela den helt och hållet självklart, men man måste dela den på något sätt. Så vi har ansträngt oss att vara väldigt öppna och raka, även om det har varit jobbigt att berätta om saker och ting och vad man känner och vad som händer. Så har vi sagt det, att vi ska vara ärliga och raka med vad som händer. Sen har jag också märkt det att, ja, när man är inlåst där väldigt mycket så börjar man fundera mycket över livet. Man börjar fundera över livet man har levt och livet man ska leva. Så plötsligt så har hon drabbats av att jag har ställt en massa förslag och idéer om hur vi ska leva i framtiden. Liksom. Jag har plötsligt fått väldigt stort behov av att reda ut allt möjligt ifrån husdjur i lägenheten och hur vi ska leva i kollektiv och hur vi ska arbeta tillsammans politiskt och sådana saker. Så att det har blivit lite grann av att reda ut relation och filosofiska frågor samtidigt. Vilket nog inte har varit så lätt för henne, att jag ställt henne mot väggen hela tiden och velat ha reda på massa saker. På gott och ont så funderar man väldigt mycket när man sitter inne.
Kan du nämna andra problem just när det gäller brev som har varit? Saker, misstag kanske, eller saker du har lärt dig när det gäller er brevrelation?
Ja, jag upptäckte ju nu när jag släpptes att ett brev hade ju fastnat i censuren av någon anledning. Så att det är ju viktigt att man daterar sina brev och talar om när man har skickat brev så att man kan hålla ordning på det. Annars kan det bli väldigt konstig kommunikation när man bara får vartannat brev eller någonting sånt. Det är ju en sak. En annan sak är att jag upptäckte ganska sent, eller kom på ganska sent, att man kunde ju skicka ett kassettband också. Och tala in ett brev helt enkelt. Och det är ju väldigt givande när man sitter i fängelset och får lov att höra rösten hos den andra. Så det är en helt annan kvalitet. Det känns liksom som att man kommer närmare varandra. Så det var ju en sån här efterklok grej då, att det kanske man skulle satsa på.
Ja, vad är det som är viktigt att tänka på för den som är utanför när man skriver brev? Vad är det för misstag man kan göra som, eller nyanser och sånt i sina brev som kan vara viktigt att tänka på?
Det är flera saker egentligen. En sak är det att man vill gärna höra vad det är för någonting som händer i vardagslivet utanför fängelset. Även om det kan låta trivialt för en som skriver, så är det väldigt intressant att höra om allt möjligt som pågår utanför dem, med vänner och bekanta och sånt där. Sen är det det här med när man formulerar sig med ironi eller skämt eller spydigheter, så fungerar inte det så bra per brev när man sitter i fängelse. Och det kan vara väldigt svårt att förstå vad det är som är skämt och vad som inte är det. Man blir liksom extra känslig för sånt och man har svårt att tolka. Man kan liksom inte ringa upp den andra och fråga vad menar du med det och det. Eftersom man inte kan göra det så tror man det värsta när man sitter inne.
Så man övertolkar och sånt och smaka på orden och så rätt mycket då, eller?
Ja, man gör det. Man kan läsa formuleringen flera gånger om. Och ägna mycket tid åt att försöka tolka. Och sen är ju människor olika då, men jag kanske har en tendens att tolka ibland då att värsta tänkbara då, så att man får liksom man får tänka sig för där, eftersom tillvaron i fängelset gör att man kan inte kommunicera. Även om man vill ta reda på vad som egentligen menas med formuleringar, så kan man ju inte det, vilket gör att man blir orolig för små saker.
Något annat som den som är utanför ska tänka på när hon eller han skriver?
Ja, det är ju underbart, alla bekräftelser på att kärleken fortfarande lever och att det är liksom ja, att relationen är fortfarande stark, allt sånt liksom är guld värt liksom. Det läser man hur många gånger som helst.
Vilka misstag har du gjort då när du skriver till din partner utanför fängelset? Du som sitter i fängelse, eller du som satt?
En sak är väl det som jag sa förut då, om att i och med att jag funderar så himla mycket över mitt liv, så plötsligt så drar jag in henne då i massa ställningstaganden om vår framtid och hur vi ska leva och allt det här liksom. Och det är inte så lätt att svara på. Så man kan liksom, ja, man måste förstå det, att de som lever utanför fängelset, de har ju faktiskt ett eget liv och vardag och sånt, där man inte sitter i, ja, en hel helg och funderar över ett enda problem, så som man faktiskt kan göra i fängelset. Det är ju ett misstag då. Andra saker är ju det här också att man lätt blir ganska självupptagen i fängelset. Man tänker inte på kanske vad det är som händer utanför, och frågar inte tillräckligt mycket om livet och händelser utanför fängelset då. Så det får man ju verkligen ta ansträngelse att tänka på. Ja, säkert mängder med andra misstag då, men jag kommer inte på just nu.
Och vi tar det här med telefon då. Hur har det fungerat för er relation och vilka problem har varit med telefonen?
Ja, jag har haft enorma svårigheter att ringa då. Och så kan det ju vara.
Vilka svårigheter?
Ja, dels har det varit det att jag har bara kunnat ringa en gång i veckan på kvällen. Och då har det handlat om 10 minuter. Och är det då så att hon inte är hemma, så får jag vänta en vecka till innan jag kan ringa på kvällen. På eftermiddagarna kan det vara väldigt svårt att få tag i någon då. Så man måste liksom skriva i förväg och berätta vilken tid man ringer. Och det är ju ett problem naturligtvis. Sen ett annat problem är ju det då att man får ringa från en automat med telefonkort, och då kostar det oerhört mycket att ringa. Så det blir korta samtal. Och när det blir väldigt korta samtal så känns det som att man vill säga allting på en gång, vilket gör att man blir tyst. Man liksom klarar inte av att prata. Så jag upptäckte ju det att jag kunde gå omkring och längta efter att ringa i flera dagar, en vecka liksom. Och sen jag ringde så blev jag ändå ledsen efteråt, för att det kändes som att jag fick inte sagt någonting utav det jag ville få sagt. Så att det, ja. Den svårigheten att kommunicera är ett problem, men sen löste vi det tack vare stödgruppen på ett väldigt bra sätt, med hjälp av omkoppling av samtal, så att vi kunde ringa för lokal kostnad och ringa till Sverige.
Så telefonen kopplades via en annan telefon i stödgruppens lokaler i Liverpool, det stämmer?
Ja, precis. Och tack vare det då så var det ju mycket lättare att ringa. Man kunde ringa långa samtal och inte behövde betala för så mycket med de här telefonkorten då.
Hur mycket fick du betala tidigare?
Ja, tidigare var det ju så att man köpte telefonkort för 25 kronor. Och det försvann ju när man ringde till Sverige på, ja, typ 2 minuter, 3 minuter. Så det blir ju en enorm telefonkostnad då. Men på det här sättet så blev det ju lokala telefonsamtalskostnader, och vilket gjorde att man lättare kunde prata om ja, vardagliga småproblem och sånt, vilket ändå gör otroligt mycket för känslan utav närhet, utav att vara med varandra och fortfarande dela ett liv ihop liksom. Så det kan jag inte nog understryka hur viktigt det är. Och detta, svårigheterna med att ringa fanns ju trots att jag försökte på många olika sätt att få lov att ringa via fängelset då. Men det var bara tack vare stödgruppen som det egentligen löstes på något sätt.
Vilka saker är viktiga att tänka på för dig, vi börjar med dig, när du pratar med din partner via telefon?
Jag tror att liksom när man skriver så måste man vara ärlig, även om man kanske man är rädd för att oroa den andra, så får man ju vara ärlig och berätta om hur man mår. Det hörs ju en del på rösten, även om man försöker att tillkämpa sig någon slags lättsinnighet när man sitter där då.
Du sa när du skriver så behöver man vara ärlig. Och hur påverkar det telefonen?
Jo, på samma sätt när man ringer. Nu är ju det väldigt svårt om man har om man bara kan ringa några korta minuter. Men kan man ringa ordentligt så får man ju vara ärlig även med sånt som är jobbigt. För det är ju så att när man sitter inne så är det ju vissa perioder som mår man dåligt. Och både i brev och i telefon så skulle jag säga det att även om man inte kan lösa saker och ting så blir det väldigt skumt ifall man försöker att skydda varandra genom att inte berätta saker och ting. Utan man får helt enkelt berätta om tveksamheter och oro och ångest och sorg som man känner av liksom.
Vad är det man inte ska säga då? Eller från din sida alltså? Vad är det du hellre ska ta upp i brev? Finns det sådana saker?
Ja, när det är saker som man kanske hamnar i gräl om. För konfliktämnen. Så har det fungerat bättre för mig i alla fall att skriva om det. För att jag kanske blir mer nyanserad och mer kreativ så att säga när jag skriver än när jag pratar. Det lätt kan bli så här känslomässig låsning i stunden just då. Men det har jag förstått att kanske att för henne är det bättre ändå att ibland att prata på telefon om det då. För att det kanske är lättare att bekräfta varandra då samtidigt när man har gräl. Så det får man väl finna ut av vilket sätt man lättast kommunicerar på när man har heta debattämnen. Eller sårbara konfliktämnen.
Om vi tar från hennes sida, vilka saker ska man kanske undvika eller tänka på när man pratar i telefon med dig då som partner inne i fängelset?
Jag tror att i och med att om man har korta telefonsamtal så är det viktigt det här med att inte man kan inte antyda stora problem om man inte har tid att prata om det. Saker som kan verka som små problem för den som är utanför blir man ändå lätt orolig för när man sitter inne liksom. Så att så man får tänka sig för mer vad det är man säger. Nu menar jag inte att man ska vara oärlig utan verkligen just detta att man får vara ärlig och rak alltså. Men att man kan liksom inte man kan inte bara antyda saker och ting i förbigående. Då måste man reda ut också.
Så om det är någonting som inte kommer att kunna redas ut, som kommer bli outrätt, ska man föra över det till brev då, tycker du, eller? Alltså från partens sida.
Antingen det, eller så får man prata om det när man har möjlighet att prata längre i telefon. Så att man har riktig möjlighet att reda ut vad det är för någonting med nyanser och allt det här. För det är återigen det här liksom, man måste förstå det att när man sitter inne så får man får en konstig verklighetsuppfattning och proportioner på saker och ting blir annorlunda.
Okej, vi byter ämne här nu. Vad har fängelsetiden i sig betytt för er relation? Både positivt och negativt. Kan liksom man tänka sig att fängelsetiden stärkt er relation? Vi börjar med det. På några sätt.
Ja, jag tror definitivt det. Jag menar, jag ville ju från första början att vi skulle vara överens om aktionen och ta ett gemensamt beslut. Och det blev väl kanske inte så. Hon tyckte inte riktigt att hon skulle lägga sig och vara med och besluta om när jag skulle göra aktion. Men det är väl något jag skulle kunna rekommendera för andra, att man verkligen ser till att ta beslutet om att göra det ihop så att det inte bara blir så att den ene ger besked om att man ska göra aktion och så drabbas den andra, utan att man tar det beslutet gemensamt. Men sen när väl beslutet togs för oss så har vi ju hela tiden haft väldigt mycket samtal om det och kommunicerat under tiden och så här. En sak som jag tror har stärkt vår relation är väl det att man kommunicerar på ett annat sätt när man skriver brev. Det blir andra saker man pratar om. Det man säger betyder någonting nytt. Det finns andra kvaliteter i det när man liksom pratar om det per brev. Så det tror jag har stärkt vår relation. Sen samtidigt är också att jag tror att förståelsen för varandra, svårigheten att vara ute och också kanske nyttan med att göra den här typen av aktioner, den politiska meningen med det, har gjort att vi båda kanske förstår varandra bättre.
Något annat som stärkt en relation just med fängelsetiden?
Nej, inte vad jag kom på.
På vilket sätt har fängelsetiden liksom förstört eller varit ett problem för en relation?
Ja, vi har ju varit tillsammans ett år innan jag gjorde den här aktionen, och på det sättet så kanske inte att någonting har förstörts, men däremot att det har blivit mycket jobbigare på grund av att vi kanske fortfarande håller på att upptäcka varandra. Att det på något sätt skulle vara lättare om vi hade varit mer trygga med varandra innan man gjorde aktionen. Så att en del onödiga spänningar har liksom uppstått under aktionen, tycker jag. Nu tror jag vi har utrett det ganska bra alltså. Men det har ju kostat på en del liksom, utav energi och att man har mått dåligt väldigt mycket för olika saker.
Något annat destruktivt?
Nej, jag tror inte det än så länge, eftersom det trots allt har handlat om 4 månader då. Om det skulle bli mycket längre straff så är jag övertygad om att det skulle märkas av på många andra sätt då. Men det är nog mer alltså, kanske andra, till och med andra positiva saker som jag tänker på, som att hon gick ifrån en tidigare relation till att bli tillsammans med mig. Och nu har hon fått faktiskt en del utrymme som hon mår bra utav. Och att leva själv också. Och om det då inte blir under flera år utan ett par månader, så är det rätt positivt för henne. Och det blir positivt för oss att hon hittar ett eget liv. Självständigt liv där. Och sen också alla de, även om det har varit jobbiga samtal, de samtalen vi har haft då per brev och telefon om olika saker som har dykt upp, eftersom vi båda har varit känsliga i den här konstiga perioden med allt vad det innebär med fängelse. De diskussionerna, de har inneburit någonting positivt och gjort att vi har kommit, ja, tror jag vunnit en hel del, ska säga, tid och så, i och med att vi har kommit djupare in i saker som man kanske inte gör redan efter 1,5 år i en relation.
Om vi går över till en annan fråga här. Könsmakt och maktproblem. Har du några tankar kring det? Du är man och du sitter i fängelse. På vilka sätt skapar detta nya könsproblem i er relation?
Ja, det klassiska är väl att soldaten är man och ute vid fronten. Kvinnan väntar hemma och oroar sig. Och lite grann utav den känslan utav att man hamnar i såna roller uppstår ju lätt. Vilket kan liksom trigga liksom känslor utav att vara fast i något slags gammalt historiskt könsrollsmönster. Det är ju ett problem alltså. Men samtidigt är det ju det att jag hamnar ju i en ganska sårbar situation. Jag mår rätt dåligt alltså. Vilket gör att jag kanske tvingas att bryta mot en del typiska manliga mönster. Och jag får berätta mer om hur jag mår. Får mer öppen med att tala om saker och ting. Plus det då att jag har gjort såna här aktioner tidigare och varit med i de här sammanhangen ganska länge. Så att jag har varit väldigt uppmärksam med att fråga henne hur hon mår och försöka peppa stödpersoner som jag har att kolla av med henne också. Så att, på något sätt att man bryter kanske där också ett könsrollsmönster i att mannen försöker stödja kvinnan också då. Men annars är det ju det här klassiska med att kvinnan ger känslomässigt stöd till, mannen, och det är ju en upprepning av gamla mönster.
Utveckla det lite grann. På vilka sätt så befäster det en maktrelation?
Jo, jag berättar ju om hur jag mår dåligt. Och hon kanske håller igen då med kritik och synpunkter om saker och ting för att ta hand om mina känslor. Eftersom jag befinner mig ju i en, ja, uppenbarligen en väldigt svår situation. Vilket gör att den känslomässiga uppmärksamheten på något sätt riktar sig mot mig då. Och när jag ber om saker, jag behöver saker och ting, så, är det ju svårt för henne att säga att nej, men mina behov går före. Som till exempel, jag kan inte ringa så ofta. Om jag säger att då och då kan jag ringa, så gäller det ju för henne att ställa in sina planer. Eller som nu då, när jag släpps, så får hon... Som nu då till exempel, när jag släpps, så är det ju så att hon får släppa alla sina planer. Avboka möten och allt möjligt för att flyga hit och träffa mig då, eftersom jag är ju ute nu då, så då är det ju på något sätt på mina villkor, kan man säga.
Eftersom du inte kan lämna England här då.
Nej, precis. Och då blir det på något sätt, enda möjligheten blir att hon kommer då. Och det kan man ju säga att så har det ju blivit, eftersom domstolen och så har bestämt det. Men å andra sidan så sker det ju på mina villkor. Sen... ska vi ha det?
Ja, hej. Nu sitter jag på S6 flygplats tillsammans med Stellan Vindhagen. Vi fortsätter intervjun. Vi var inne på det här med könsmakt, maktrelationer i en parrelation. Och du pratade om det här med omsorgsproblematiken. Att kvinnor ofta ger mer omsorg till män. Att män på ett sätt exploaterar omsorg, och att det kan förstärkas när man sitter, som man då, sitter i fängelse och ihop med en kvinna. Några mer tankar kring könsmakt här? Andra problem, eller om du vill utveckla det här något mer? Varsågod.
Ja, en sak, jag vet inte riktigt hur mycket det hänger ihop, men i alla fall så verkar det som att i och med att jag har varit borta och suttit i fängelse, så har det också på något sätt blivit lättare för henne att bli vän med och samarbeta i politiska projekt med gamla vänner till mig. Det har väl skapats ett utrymme där, tror jag, som har varit positiv. Som ingen av oss har tänkt på, utan det bara liksom uppstått. Så det är ju intressant.
Att när du fanns där ute så hamnade hon lite grann i skuggan av dig då, bland dina vänner på ett sätt, eller i dina politiska projekt. Men nu är du borta, då kan hon göra på sitt sätt utan att känna att du är i vägen. Är det så jag ska tolka det?
Ja, jag tror att det är någonting sånt som har hänt. Det beror ju naturligtvis på andra saker också, men att det har spelat roll faktiskt. I och med att en del av de här vännerna då är vänner till mig sedan många år tillbaka. Så blir det ju annorlunda när jag sitter i fängelse och så att säga inte alls är med. Vilket kan vara positivt alltså. Sen finns det säkert andra saker med könsrollsproblematik som jag inte ser riktigt just nu alltså, men ja, det är väl det jag kommer på.
Tackar dig. Nu sitter vi alltså på Essex flygplats utanför London, och om några timmar så dyker din flickvän upp. Ni har inte setts på 5 månader. Du har suttit i fängelse i 4 månader, 1 vecka och 1 dag. Och du släpptes för 1 vecka sedan, och nu ska ni träffas här. Några sista tankar, hur känns det?
Jo, det är ju nervöst på något sätt. Och som någon sa, som jag delade cell med i fängelset, att det svåra när man sitter inne är ju att livet på något sätt står stilla när man sitter för en själv, medan livet går vidare för de andra som är utanför. Och nu har det ju bara gått ett par månader, men ändå uppstår det ju lite oro. Så vad har förändrats liksom? Kan vi mötas igen som förut, eller rent av på ett bättre och rent av närmare plan nu än förut? Man vet ju inte riktigt hur det är. Och det måste ju vara väldigt stort när man har suttit inne i många år, antar jag. Mötas igen liksom. Var är man? Hur långt den andra färdas någon annanstans liksom. Men om några timmar så får vi se.
Tack, Stellan Vindhagen. Det är den 29 januari 1999. Och det är alltså Per Herngren som har intervjuat Stellan Vindhagen. Vi ska göra en kort utvärdering av intervjun nu efter. Vi ska utvärdera intervjun lite grann, om du har upptäckt några viss styrning eller så i mitt intervjuande. Makt, grejer eller liknande som skulle kunna påverka intervjun åt något håll.
Jag vet inte när det gäller just intervjutekniken, men det som jag tänker på är väl det att man får uttrycka sig väldigt i allmänna ordalag om man ska säga någonting om någonting så privat som ens kärleksrelation. Och det är svårt att hitta det rätta läget där. Det låter lätt abstrakt, samtidigt som man ju inte vill vara utelämnande allt för mycket. Det här är ju ett område som är känsligt för oss alla, men jag tror det känns samtidigt viktigt att dela med sig av de erfarenheterna och de känslorna. Frågorna har ju varit kring de mer givna områdena som är svåra när man sitter i fängelse eller som spelar roll. Och jag tycker inte det har varit någon styrning direkt. Styrningen uppstår väl sen när du klipper i bandet.
Tack, Stellan Vindhagen. Från Essex flygplats. Okej, det här med brev. Om man tänker på, eller brev när man sitter i fängelse. Eller är utanför fängelse. I en partnerrelation.
En sak där är ju att jag upptäckte i alla fall med mig själv att jag kan bli så självupptagen med mina känslor som går upp och ner att jag faktiskt ibland känt att jag orkar inte höra på svårigheter och problem från henne då, vad hon känner om mig eller vår relation eller något annat. Vissa problem har varit så liksom. Men jag har också upptäckt att det är på något sätt ännu värre att inte veta vad det är som pågår. Men att ana liksom att det finns någonting där. Så det som på något sätt fungerat för mig har varit att höra allting om de känslorna som hon känner och vad som pågår. Men kanske inte kanske bestämma tillsammans, eller i alla fall tala om att för mig, jag vill inte reda ut det nu, utan vill vänta med det liksom. Jag orkar inte ta tag i det liksom. Så det har varit en viktig bit då.
Så kan man säga, det är någon sorts hanteringssätt ni har använt. Att ni har berättat allting, eller hon har fått berätta allting, men jag har bestämt att ta itu med det senare, reda ut det senare.
Ja, i alla fall att jag bestämde att jag gjorde det på det sättet. Men jag tror att hon också känt att det varit okej liksom, att vissa saker har jag helt enkelt inte orkat med att prata om nu, utan bett om att det tar vi upp sen liksom. Den distansen till vissa problem har jag behövt liksom, för att orka med. Men samtidigt så igen då, det här med att man måste vara ärlig och berätta vad det är som pågår, för att man går omkring och misstänker massa saker när man sitter inne och börjar fundera, så man behöver höra det. Men en annan sak är ju att bearbeta, och det kan man vänta med sen kanske.
Det är en möjlig maktproblem att du kanske berättar om hur du mår och dina problem Men att, och hon vill reda ut det ganska tidigt, eller ni reder ut det på ett sätt. Men vissa saker av det, hennes tankar och funderingar, ska ni reda ut senare. Har du märkt av någon sån här maktproblem här?
Det har säkert funnits, men att faktum är väl egentligen att vi båda två med olika, när det handlat om olika frågor, har sagt att det vill inte jag prata om nu. Så det är väl kanske något sätt som vi hanterar på ett liknande sätt. Men i och med att jag sitter i fängelse och jag uppenbarligen är den som har väldigt svårt, så finns det ju underlag för ett maktproblem här. Helt klart alltså. Det gör det ju. Man kan nog inte riktigt peka på någonting där just, eftersom vi båda kanske har reagerat på ett liknande sätt här. Att vi har liksom flyttat ner vissa frågor till en annan del, en annan plats på dagordningen som vi tar hand om någon annan gång. År 2000 eller så.